Landslagspodden presenteras av Svenska Spels Oddset. Betting i butik och mobilen.
Det här är Landslagspodden, fansens egen podcast om svenska herrlandslaget i fotboll. Det här är agendan från vårt första och därför då också vårt premiäravsnitt. Vi öppnar med att berätta lite grann vilka som vi är här i Landslagspodden. Sen så har vi ett nyhetssvep. Vi ska ha premiär för den kommande säsongen för quiztävlingen Vem där? Sen hade vi en fokusmatch och det var Sverige mot Montenegro. Avslutningsvis har vi en tipsdel som heter Fansen mot Oddset. Och vad det är, ja, det kommer vi in till lite senare. Ja, välkomna till premiäravsnittet för Landslagspodden. Mitt namn är Dennis Kjellin och med mig i studion här så har jag Jürgen, sportchefen Lundqvist. Och jag har Jürgen Oddset Söderberg. Tjena killar!
Hallå! Tjena, tjena!
Hej på er! Hur är det med er?
Ja, det är bra, det är bra.
Det är kanon.
Ja, även om det här är vår premiär så är det väl så att vi känner varandra rätt bra, va, vid det här laget. Och även bakom mikrofonerna, va?
Ja, ja, precis. Vi har nog rätt bra koll på varandra.
Vi har hängt en del
senaste året. En del, ja, precis.
Ja, precis. För att det är ju så att vi är ju ett par eller tre av medlemmarna i en annan podcast som heter Premier League-podden. Där vi började vår poddresa för ungefär en 2 år sedan nu. Tiden går fort.
Ja, ja, verkligen.
Herregud.
Man blir inte yngre. Tyvärr.
Mycket som har hänt.
Ja, och nu har vi då alltså tagit ett beslut att vi även ska börja umgås lite grann och snacka blågult och svenska herrlandslaget i fotboll.
Ja, det är kul.
Vi får ju inte vara ifrån varandra för mycket tid under de här landslagsuppehållen.
Nej, men precis. Det var ju lite grann där idén föddes. Just för att våran Premier League-podd, den gick liksom på tomgång de här 2 veckorna när det blir landslagsuppehåll. Och man tänker, vad ska man göra då? Och det här beslutet var ju egentligen ganska självklart nu när man tog det. Men innan så då var man lite mer osäker på vad man skulle göra.
Ja, landslaget berör ju ganska mycket också. Det är många som vill mycket, många som har mycket tankar. Liksom. Så jag tycker det är skitkul.
Ja, precis. Och det är, vi kanske lite bredare, lite andra människor. Premier League och så som vi nördar ner oss i just Premier League, det blir ju en väldigt specifik grej. Alla kan ju, som du säger, ha åsikter kring landslaget. Ja, ja. Och alla har åsikter kring landslaget, känns det som. Så det ska bli otroligt kul. Och det, som jag känner själv personligen, det är att mitt intresse kring landslaget, kanske att det kan vara så de senaste typ 3-5 åren, att det har sviktat lite grann, att det sakta går neråt. Men det här kommer ju göra att man nu vänder om det här igen och helt plötsligt kommer man bli väldigt engagerad och gå in på djupet och granska och känna efter vad som händer.
Mm. Absolut.
Ja, det ska bli kul. Och just nu som vi vet så är det ju U21-landslaget, de har ju EM-slutspel. Och där känner jag också, även fast våran podcast ska handla om herrlandslaget, så det är ju väldigt nära kopplat till det som A-laget är liksom, och de spelarna vill vi komma upp på, en del kanske redan är där på, till viss del, så vi får ta oss friheten till att prata lite U21 ibland också, tycker jag.
Ja, ja. Ja, men det är jättekul att se liksom hur de kan, svenska doldisar lite kan vara, ställa sig mot till exempel Harry Kane i England. Liksom. Ja. Det är nästan ingen skillnad. Liksom. Våra backar tar ju bort han hur lätt som helst.
Ja, verkligen. Det var otroligt kul att se den matchen. Och imorgon så har vi en jättespännande match när vi möter Portugal, helt avgörande för då om man går vidare i det här slutspelet. Och då, eftersom det inte är lika många lag i de här slutspelen, så är det ju semifinal då direkt. Ja. Men om vi nu stannar på U21, vad tycker ni är den största skillnaden mellan U21 och A-laget?
Och ja, den största skillnaden tycker jag är inställningen, att kämpa glöden. Liksom. Kolla senaste dag vad Guidetti sa i tidningen, att han bara, jag springer så mycket som jag orkar, och när jag inte orkar mer, då byter jag ut mig själv. Ja. Han är liksom, han bara, kan jag fixa fram en hörna av att springa järnet, då gör jag det. Liksom. Det kan vara matchavgörande. Ja. Och den inställningen finns inte riktigt i A-laget. Där ska du hellre spara dina ben till målchanser eller till, liksom, det är mer taktiskt och styrt.
De är liksom inte, de här killarna är inte riktigt taktiskt formade riktigt än, så här toktaktiskt formade riktigt än som A-landslaget är, så att det nästan blir tråkigt ibland att se ett A-landslag. De här är, som du säger, de här tar egna beslut och springer in i väggen istället för att träna, kanske sa innan, att ta och chilla lite och hålla lite det. Mm. Nej, men alltså lite så känns det, så att det är roligt, jäkligt roligt att se på, tycker jag.
Ja. Jag tycker inte bara inställningen, jag tycker attityden är annorlunda, och inte bara det där att vi vet att de har en härlig vinnarmentalitet och ingenting är omöjligt, men också det man ser utav det som händer på planen, att när man ser U21 då i förra match mot England, att man kan stå på motståndarnas planhalva och stå och lira runt och gå framåt lite grann, nej men det är stopp, nej men då går vi tillbaka till igen, men vi behåller bollen i tryck på deras planhalva och behåller ett tryck. Så som man kan se vilket lilleputtland som helst göra mot svenska herrlandslaget, att vi blir tillbaka pressade och de kan stå där och rulla, men de i herrlandslaget ser man ju aldrig etablerat spel och ställa sig utanför, utan det är max 3-4 passningar och i sekvensen med U21 där, men då kan man ju se alltså 20-25 passningar, lite som man kan se Spanien och andra lag göra.
Ja, vi pratade lite om det med en polare här som satt och kollade, och då kom vi genast in på det här med att Barcelona håller bollen så länge. Det är bara liksom, det är bara för att de ska orka ta tillbaka bollen när de väl blir av den. För har man boll, alltså har man, ska man springa och pressa över hela planen, då måste man ju sen vila, och då vilar man med bollen.
Ja.
Och det gör ju de här lagen, och det är väldigt väldigt intressant punkt liksom.
Och det som är också det, om du nu är så att du har hela laget där uppe och när du tappar bollen, alltså du behöver inte krigar upp i en press, utan du är redan där och du har redan många spelare runt omkring bollen, så det är lätt att sätta liksom press och täcka ytorna så att man kanske tvingas lägga en lång som då backlinjen kan plocka upp då i bästa fall. Nej, men så jag tycker att det, den attityden som man har utsett att man vågar spela ut på det sättet, det känns ju som att alltså, det borde ju faktiskt vårat A-lag kunna göra också egentligen, när man tänker på vilka motstånd som man ibland möter, men jag tycker inte man gör det.
Nej, men man är lite för rädd, känns det, i herrlandslaget. De här killarna i U21, de visar ingen rädsla eller nervositet. Alltså titta våra höger vänsterbackar, fan, de tar ju för sig liksom. Inte i herrlandslaget, där är det mer oj, hjälp, nu får jag bollen. Lite.
Ja, men det är nästan så att vi inte ska spela så i landslaget som de spelar i U21. För om de gånger det har kommit upp något yrväder från U21, han har nästan försvunnit i landslaget och liksom blivit, ja men du, här ska du vara. Nej för fan, vad den gör, spring inte upp som du gör i U21.
Ja, men liksom, ja, men han blir ganska isolerad där. Och i och med att man inte tror på sig själv kanske på samma sätt, så flyttar man inte på lika mycket folk och då har man inte lika mycket omkring sig. Och därför så blir det ju svårare individuellt sett. Men om vi flyttar upp väldigt många spelare, och men man får ju många alternativ och det går att hålla igång bollen. Och då, de behöver inte, alltså jag menar, det är inte så att de i U21 alltså är bättre spelare som lag mot vårt A-lag. För jag menar, de skulle ju få stryk mot vårt A-lag. Utan det är ju en attitydsfråga bara.
Ja. Men där finns det en spelare som bryter det lite. Det är han Emil Forsberg som har kommit upp och egentligen kör sitt eget race, känns det som. Han vågar ju göra sina saker. Det ska bli kul att se om han får mer speltid nu också. Och hur det kommer utveckla sig.
Något som jag tycker är väldigt spännande, alltså våra ytterbackar som har U21. Där har vi två alltså riktigt bra ämnen. Och sen så är det också en utav... Det är en ersättare på högerbacken som hade kommit in.
Ja, Lindelöf.
Som har fått förlängt med Benfica, hörde jag. Alltså, två riktigt bra ytterbackar. Och de två, jag menar, in med dem på en gång. Alltså.
Ja, precis.
Ja, men om de får spela med två rutinerade mittbackar då, istället för att ta in då en orutinerad mittback, in med två, behåll rutinerade mittbackar och in med de två, för där fanns det jättemycket kvalitet.
Ja, framförallt hålla på strunt i det här, sätta över en vänsterback på en högerbacksplats bara för att det inte finns folk då. Liksom.
Ja.
Då ska ju en sån här ung kill in, tycker jag.
Ja, men i alla fall nu när man ser han här och mot ett sånt motstånd som då de Makedonierna, alltså, som ska vara då mot oss. Alltså de många bor där, det bor 600 000 personer där. Alltså vi ska ju kunna i en sån match, ska vi våga plocka upp en sån kille.
Moldavien var det, vet
Montenegro.
Det finns många såna där.
Ja, Montenegro.
Jag satt och fundera på där. Jag satt och fundera, är det rätt namn jag säger nu? De säger ju ingenting.
Nej,
så det kanske
jag
är
skulle
det.
Gå in nu och säga det. Jag tror det är Makedonien vi pratar om.
Men det är Montenegro.
Ja, nu blir rörigt. Livsfarligt.
Jag kände mig, men ni sa ingenting. Ja. Men som jag sa innan vi drog en liten agenda här, att vi ska ju ta och berätta lite grann vilka vi är, förutom att vi har en annan podd. Och vi är ju inte några fotbollsjournalister, eller egentligen i den meningen alltså några experter, utan vi är ju vanliga fans. Och när vi klev in i Premier League-podden, då var vi ju väldigt gröna, och sen har vi kanske jobbat in oss ganska mycket i det här och sitter på en del historik och en del kunskaper. Men och det kanske är lite grann som jag ser att det kan bli här i landslagspodden också, att det här är någonting som vi får växa in i, och vi kommer ha fel. Uppenbarligen så har man inte 100 koll på tiden på vilka som vi har i gruppen. Nej, men så, och ni som lyssnar, alltså, man får, det är det vi är fansen av. Och så vår tanke är ju att ni ska känna att ni är en del av oss och stig in i vår gemenskap och se, känner som att ni sitter med oss här och surrar. Och vill ni integrera med oss så klickar vi in på facebook.com/landslagspodden och snacka med oss där och även påverka vad vi har för innehåll framöver i programmen. Det tycker vi är jätteroligt.
Ja, absolut. Det är klart ni ska göra det.
Men sportchefen, vad är din relation till herrlandslaget då? Du är ju en riktig sportfåne.
Ja, precis. Vad är det jag inte ser på, tänkte jag säga. Då startar vi alla andra poddar. Nej, men alltså herrlandslaget är ju som vi, det har vi redan varit inne på, det berör ju, alltså det är ju ändå liksom kärnan utav allt och det vill man ju ändå ska gå väldigt bra.
Ja.
Däremot så tycker jag väl kanske inte att jag har gjort det riktigt på slutet som man har önskat då. Jag hade ju väldigt bra perioder där ett tag när vi tog oss till mästerskap hela tiden.
Ja.
Men, nej men det berör ju som sagt vad laguttagningar, vad en landslaget gör, så är det någonting som hela tiden blir diskussioner om. Och det är det som jag tycker är så jävla roligt också, att jag kan ju sitta där och tycka att bla 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 är jättebra och ni tycker inte det. Alltså det, och det är taktik och det är liksom hela saken vad det handlar om. Och liksom. Det är häftigt.
Det blir lite närmare också det som också engagerar en hel del, och det är den allsvenska fotbollen som touchar lite grann det där. Men nu, visserligen så brukar det ju vara så att det krävs att så fort du kommer utanför Sveriges gränser då får du komma med i landslaget, inte innan det. Men ändå så finns det ju lite grann det där att man tycker att den personen som jag har i mitt lag i allsvenskan, den, varför inte han där? Alltså, det blir lite relaterat till det som händer på hemmaplan också, tror jag. Men om du fick välja ut ett favoritminne kring herres landslaget, vad skulle det bli då? Ja, och det, du får inte säga kvartsfinalen, tycker jag, 94.
Nej, men då är jag kör, för det är ju det mest fantastiska jag har fått upplevt i med landslagsfotboll än så länge. Det är ju, om vi säger då, jag tar inte bara kvartsfinalen, jag tar hela VM:et då, VM 94. Det är liksom, det är ju guldkornen, man måste ju ta det liksom. Så är det ju bara liksom.
Ja.
Så att det, nej men det tycker jag absolut, det är favorit, absolut favorit. Men jag är ju lite äldre än er.
Ja, men det blir ju lätt så att det är ju det. Och Söderberg, om vi vänder på det istället, vad skulle vara det sämsta minnet för dig med landslaget?
Ja, alltså det är egentligen inget så här minne som kanske alla reagerar på, utan det är mitt sån här lilla korn som jag hade. Och det var VM 2002 i Sydkorea, Japan.
Ja.
Där vi har, där Zlatan precis har kommit fram egentligen. Har blivit liksom Ajax och han har varit duktig. Och så hade vi även Andreas Andersson som jag tyckte, han hade kommit hem till AIK och var så jäkla duktig. Alltså han, det var ju den där Champions League, han dominerade mot Arsenal och allt sådär. Och de här två killarna får sitta på bänken hela turneringen.
Mm.
Och de får ungefär 5 minuter var, tror jag, mot England eller sådär, och kommer in och är skitduktiga. Så de 5 minuterna gör verkligen så här wow. Sen får de bänken bara hela resten. Och så spelar då Albeck, och så var det Henke för sig. Men jag menar, fan, där var jag så jävla besviken. Så släpp fram Zlatan, släpp fram Andreas Andersson. De var i sån otrolig form i sina klubblag, så att man bara tänkte, vad fan, vad gör liksom Lagerbäck? Mm. Var det Lagerbäck som hade? Ja, det var det.
Oh, det, ja, det var säkert Lagerbäck. Jo, det var. Kanske med Tommy, jag vet inte. Ja.
Och de här unga, hungriga liksom, att de liksom inte fick chansen. Bara, jag blev galen. Det är något som jag har fortfarande tänker på, som har etsat sig fast.
Jag kan säga att mitt sämsta minne är VM 94. Och det är...
Vad höll du på? Bulgarien?
Nej, och det är ju... Alltså jag var ju yngre då och jävligt dum. Jag hängde med, jag jobbade extra på en golfbana som ligger här omkring där vid Arlanda stads golfbana. Och då var det en av de äldre killarna där som man såg upp lite grann till. Och han tyckte väl då att jag skulle följa mig ut på krogen en kväll där. Och så det ena ledde till det andra, och han presenterade någon whiskylikör som hette Southern Comfort som jag aldrig mer kommer ta i efter det där. I alla fall så slutade det med total katastrof för mig, och det blev alldeles för mycket, vilket som gjorde att när semifinalen spelades mot Brasilien, ja, då låg Dennis på toaletten och kräktes. Så jag missade hela den matchen, vilket som man har grämt sig för sen dess. Ja, det är fruktansvärt. Ja, men lite vidare kring oss nu det här. Och jag, när jag presenterade er så kastade jag ur mig ett par smeknamn. Och jag tänker att vi ska gå lite extra på djupet just på er två här som sitter bredvid mig, Jörgen och Jörgen. Jag kan säga att den ena Jörgen är döpt efter den andra Jörgen. Ja, så stor är den här platsen där vi har vuxit upp. Men du, sportchefen, jag tänker att du ska få svara på 3 stycken snabba frågor där du inte får någon betänketid. Får vi se vad du har för åsikter.
Är det ja eller nej eller bara?
Det är märkligt. Du ska välja ett alternativ faktiskt. Men jag börjar med en liten presentation av dig. Vår första deltagare i denna podd. är han som gärna sätter sig på de högsta hästarna. Ja, trots att han bor i ett samhälle med cirka 3000 invånare så har han inga problem att gå runt med föreningskläder prydda med titeln sportchef. Ja, han är en fanatisk följare av all sport som finns, som vi sa. Skulle det endast finnas Wales mästerskap i snooker så skulle hans lidande sambo Sissi säkerligen tvinga se det under fredagskvällen. Ja, som spelare på fotbollsplanen så har åldermannen gjort sitt nu, tror jag i alla fall. Han får nöja sig med att fortsätta prata om sin succésäsong då han vann skytteligan som mittfältare på 90-talet och då att de flesta målen kom med fel fot. Ja, den historien har de flesta av de 3000 invånare hört i alla fall ett par gånger. Ja, en kort summering, sportchefen.
Ja, vad ska man säga om den? Det stämmer väl egentligen det mesta där, tycker jag.
Ja, härligt. Tre snabba. Landslaget eller hemmamys? Snabba var det.
Hemmamys.
Han börjar med lögn. Ja. Jag kan rekommendera också ni som lyssnar på det första gången och lyssna på våran årskrönika Premier League-podden. Då får vi se hur ärlig den här personen brukar vara. Mytomanen. Ja, vi kör Zlatan eller kollektivet?
Zlatan.
Friends Arena eller Tele 2?
Tele 2.
Ja, och det beror ju inte... Det är inte landslaget som i sånt fall ligger i värmst om hjärtat då.
Nej, men det är väl inte klubbtillhörighet. Jag tycker väl Tele 2 är helt enkelt en mysig arena liksom, på ett annat sätt än Friends. Och det har man väl hört många som har varit på de olika liksom, också håller med om det. Så.
Vad säger du, Söderberg? Du får samma fråga.
Ja, men jag får samma frågor.
Tele 2, nej, inte samma fråga. Tele 2 eller Friends?
Ja, fast du kan vända på alla frågor. Jag svarar exakt tvärtom, så gör jag på alla frågor.
Ja. En presentation av dig, Söderberg. Du är vår spelexpert i podcasten. Ja, det trodde ju i alla fall att det var du. För under 2013-2014 i Premier League-podden så krossade han Svenska Spels oddset med 18-6 i oddsspel. Och alla som följde honom, hans speltips, ja, de fick ett fint tillskott i kassan. Men under 14-15 så fick han sitt andra barn och fick helt fel prioriteringar. Hans research blev sämre och han började spela på chansartade odds och inga pengar fick vi kvar, vi som hade satsat på honom. Ja, inför årets poddande så sa han att det skulle bli svårt att hinna med både poddandet och sin karriär som offensiv mittfältare i Division 6. Efter det uttalet så har han exakt 0% i träningar och nästan 100% närvaro i poddandet. Som den hypokondriker han är kan han ibland lura sig själv till vilken sjukdom som helst. Och under våren så var det tvar som gällde och den hade han ju fått såklart efter en självdiagnos. Ja, det är du säger när det gäller.
Ja, nej, men det stämmer. Det stämmer det där som du säger faktiskt lite. Men ja, bra. Sjukdomarna brukar det är bättre att dra sin egen vad säger man?
Diagnos.
Diagnosen går och betalar 200 spänn hos husdoktorn som googlar och säger att jag har samma sjukdom.
Men om du då avsätter på ett far, kan ju att du sätter du själv då på dyra mediciner.
Nej, precis. Nej. Jag går inte in på någon så här konstig sajt
och beställer. Jag börjar undra hur hans receptblock ser ut liksom.
Jag maler lite menta.
Ja, det är bra. Vi ska ha tre snabba frågor även till dig, Jörgen. Ja. Håkan Mild eller Zlatan?
Håkan Mild.
Zlatan eller kollektivet?
Kollektivet.
Marcus Albeck eller Zlatan?
Albeck. Vad roligt. Nej, precis.
Underbart.
Ja, men jag tycker det var lite roligt att han sa det här. Det var så oväntat att han sa att han ville ha in Zlatan i 2002. Ja, för att en återkommande diskussion i den här podden tror jag kommer att bli vår största stjärna genom tiderna, Zlatan Ibrahimovic. För han är ju inte din favorit, va?
Nej, alltså, jag tycker han är jätteduktig som fotbollsspelare. Men hans kroppsspråk och hur han inte får andra spelare runt om sig att bli bättre gillar inte jag alls.
Nej.
Han, alltså, utan honom så höjer sig alla spelare mycket, mycket mer och vågar mer och det blir ett
Du skulle hellre se att man hade spelat utan honom de här åren.
Nej, men att man kanske skulle jobba mer med, alltså, jag kan bara dra en liten sak här, till exempel alla frisparkar som Zlatan tar. Han har gjort ett mål vad jag kan komma ihåg på frispark i landslaget typ. Mm. Och där har vi då Sebastian Larsson som gick 4 i historien i Premier League. Fjärde bästa målskytt på frisparkar. Mm. Som inte får ta en enda frispark. Kolla senast här mot, vilka var du mötte?
Montenegro.
Vi får alltså 4 bra frisparklägen under matchen. Och Zlatan tar alla. Varav en går 10 meter över. En går i muren. Och någon blir någon bredsida som han bara fångar i skopan, keepern. Mm. Hade Sebastian Larsson fått ta en av dem där bara. Alltså jag lovar dig, han hade varit på mål och farlig.
Ah, fast det var väl ganska långt utifrån. Sebastian Larsson sätter ju inga som är långt
utifrån. Nej, men det var en som var långt utifrån. Sen var det en som var halvsen. Sen var det två ganska nära.
Vi får se, men är inte Zlatan ändå vår bästa genom tiderna?
Jo, men inte på frisparker. Alltså då ska ju i så fall han ställa sig i mål. Om vi får straff mot oss. Nej, Isaksson, bort. Jag ska ta den här straffen, kan han säga då. För att han tycker att han är bättre än Isaksson på så mål. Det är han ju inte. Nej, och där måste man ha självinsikt. Och där undrar jag lite, är det Hamren som säger att vem som ska ta frisparkarna innan, att det är Zlatan som tar dem? Eller är det Zlatan som bara säger så här, hörni grabbar, jag ska ta dem här? Alltså att han säger att ni får bestämma på planen. Mm. Och då är det ingen annan som vågar gå upp mot Zlatan. För då...
Jag tror att det kan vara så att det där får de reda ute på plan. Och sen tror jag säkert att Zlatan tänker så här, men det här tar jag. Men jag tror säkerligen, vilket det kanske inte har blivit nu, det är att om Seb skulle komma fram och säga så här, men fan, den här känner jag för Zlatan. Jag är ganska säker på att han skulle släppa den.
Nej, det tror jag inte.
För att jag tror det har blivit en rädd. Det verkar ju nästan som ibland att de andra är rädda för just bara att säga någonting. Det var väl Kjellström som höll på lite där med Zlatan, men han fick ju skit så in i helskotta för det till slut. Han höll på att åka ut landslaget för det. Liksom.
Ja,
så att det är mer så.
Kommer du ihåg det här?
För jag menar, i klubblaget har han ju inte alla frisparkar.
Men många också.
Nej, men många, också. Men det är det jag menar. Sen kanske han tycker ändå att han ska ta de flesta. Men
där har du liksom Kabay som också är jätte... Alltså, eller, ja, de har ju fler Luis och sådär. Men du var bara kolla på Kjellström när vi gick till, var det EM där va? När vi slog Holland med 3-2 hemma. Då fick han ju ta en, det satt ju krysset direkt. Nej, det där tycker jag är fel. Alltså.
Ja, jag tror faktiskt att även Kjellström går före Larsson i frisparks...
Ja, men det beror på vilken sida det är såklart.
Ja.
Men alltså, där måste det faktiskt... Ja, där gillar inte jag. Över 30 meter, okej.
Okay. Men om vi släpper frisparkarna då?
Ja.
Du är ganska allmänt negativ mot honom. Du gör sken av att du inte är det just nu.
Nej, men alltså jag tycker att han... Nej, men som jag säger, han tar för mycket plats från de andra. Han är jätteduktig, har gjort fantastiskt mycket mål och gör avgörande lägen. Men på sikt, liksom, det gynnar ju inte vårt landslag, tycker jag. Jag tycker att det är fler som ska liksom växa och... Nej.
Ja, jag antar att vi kommer att komma tillbaka till den här diskussionen några gånger. Den sista personen som skulle presentera sig ikväll är jag själv, men jag tänker inte göra någon sån där presentation på mig själv. Så om det är så att någon av er känner manande, så kan ni få ta den på mig nästa avsnitt kanske.
Ja, får se vad vi kan koka ihop.
Ja, ni får fundera på det. Nu ska vi gå in i våran första programpunkt.
Nyhetssvepet.
Ja, efter landskampen som vi senare i programmet ska gå in på mer, så var ju det stora eftersnacket om varför det såg ut som det gjorde de första 30 minuterna. Och det var kanske inte diskussionen kring just spelet och hur det var där, utan det var mer hur Erik Hamrén förklarade varför att det inte gick som det gick. Han sa någonting i stil med... Ja, det är ju lite grann som hemma, att man inte får sina barn att göra som man vill, helt enkelt. Och då jämför han alltså då Kim Källström och kompanen med små trotsiga barn som inte kan ta direktiv. Och det var därför det inte gick som det gick första 30 minuterna. Så är det Berg, om du fick höra det av en ledare till dig.
Öga tankar har de med liksom. Va? Det ligger inte direkt på samma mentala nivå. Liksom. Nej, det där var ju jävligt märkligt. Alltså.
Mycket märklig jämförelse. Ja. Alltså, inte, framförallt kanske ingen egen självkritik. Eller? Alltså sin egen. Liksom.
Ja.
Vad gjorde jag fel liksom, i det här? Liksom? Eller vad har jag?
För han har ju då professionella fotbollsspelare som han jobbar med. Han jobbar ju inte med små trotsiga barn. Och om inte han lyckas få ut sina direktiv till dem, så är det väl hans fel.
Ja. Då är det taktiken som brister såklart.
Ja.
Då har han gjort en felaktig analys innan hur de ska... Så förmodligen kanske de rättar till det efter 30 minuter då.
Men han kan ju bara säga, ja, jag gjorde den här genomgången och de lyckades inte följa den tyvärr.
Nej.
Man behöver inte jämföra dem med små barn.
Precis, nej, vi följde inte gameplanen liksom. Nej, men nu säger han och sådär, men jämföra med små trotsiga barn, då skulle man ju bli galen kanske. Eller så ska man ju vara fan hålla på med gubben.
Ja, men tänk dig själv, Zlatan sitter där liksom. Och liksom, om det här kommer till omklädningsrummet sen, han är borta i PSG. Liksom, det första han gör, som händer när han går in en dörr, det är att de ger honom en napp liksom.
Ja,
precis. Ja, vad fan, just det.
Ja, det vore jävligt roligt.
Ja, men tror ni att en sån här grej kan ha någon sorts effekt på relationen? Det är en hypotetisk fråga, men ändå, sätt dig själv i...
Att spelarna kan bli irriterade. Ja. Nej, men jag tror nog bara att det där var... Nej, det tror jag inte alls. Utan det blir nog kanske bara mer som en sån här grej. Alltså, wow, fan vad roligt. Jämför oss med barn liksom. High five.
Så nästa landslagssamling, då sitter alla där med nappar när han kommer in.
Ja, kanske gör något sånt, att de har en napp runt på
man hoppas att de har den liksom, inställningen.
Ja, vad roligt. Det skulle vara en Albeck-grej kanske. Han är väl ganska... pig på practical jokes, om man har förstått. Ja, kanske kan tipsa honom, kanske?
Ja,
ja precis.
Ja, det blir det insticket vi gör från nyheternas värld. Ibland så kan det vara så att vi plockar in fler olika nyheter, men det var väl den som var den hetaste grejen, tycker jag. Efter lite tjafs mellan Lund och Hamrén. Men nu så är det ju dags för premiären av säsongen 2015-2016s Vem där? Det här är ju en quiztävling där man med ledtrådar ska lista ut vilken som spelare som gömmer sig bakom dem. Och vi har ju en tävling oss emellan här där vi räknar ut vårt snittpoäng efter varje omgång. Och nytt för det här året, det är ju då att den här snittpoängen kommer gälla både landslagspodden och Premier League-podden. Så det är premiär idag på riktigt. Vi hade ju en stor final för bara några veckor sedan i Premier League-podden, och där Söderberg tog hem finalen.
Ja, inga problem.
Låg långt efter bland annat Lundqvist, som var extremt bitter och arg efter den här finalen. Men tog hem det med en 20 poängare, eftersom det är dubbla poäng på slutomgången.
Ja, fantastisk regel.
Jag jämför det här, jag har tänkt mycket på det här. Jag jämför det här med någon fridåsgren typ 100 meter, att man helt plötsligt utökar den till 105 meter eller 110 meter, för att den här killen kan verkligen de sista 10. Han orkar jobba.
Ja, men nu vet du ju år i alla fall vad som gäller.
Så ja, det, nu kan man ju ligga i bakvattnet och hålla sig på rätt sida till att bara dräpa den sista. Liksom.
Du kommer ju ändå alltid bara ta 4 poäng. Yes.
Jag har en gameplan och den tänker jag följa.
Ja, och ni som uppskattar det här quizet, som hör det för första gången, då kan ni veta att ni kan ladda ner PL-podden, och så kommer det finnas ungefär kanske 70 stycken i alla fall, vem det är redan. Så poängställningen i snittet för den här gången är såklart 0, som ni kanske har räknat ut. Och det är bara en person som kan gissa på varje poängnivå. Ja, det var ett långt intro, men är ni redo nu, hörni?
Ja,
vi kör.
Ja, spännande.
Mycket.
Och det är såklart kopplingen på de här personerna kommer att vara svenska herrlandslaget i landslagspodden. Jag var förtydlig, alltså,
två personer?
Ja, det kommer väl kanske mer personer. Aha. I nästa avsnitt också. Ah, ja, då blir det ju plural.
Kopplingen. Okay.
Nu kör vi.
Vem där?
God kväll, landslagspodden. Fantastiskt kul att jag får vara i huvudrollen i premiären för Vem där? Jag, som alla efter mig, har såklart en sak gemensamt, och det är att vi har spelat i svenska landslaget. Jag hade en lång karriär i landslaget mellan 1988 och 1995, och gjorde min debut faktiskt fortfarande när jag var i Allsvenskan. Men strax därefter så blev det ju Premier League för mig. Ja, i alla fall en stund, för det gick ju så där, så att jag kom tillbaka till Allsvenskan efter en rätt misslyckad tid i England. Det blev istället att spela 5 år för Englarna istället. Och det är vad ni får på 10 poäng. Söderberg, du är lite 10 eller 0?
Ja, men jag tänker nog ta 8 den här gången.
Ja. Det ser ut som att vi får gå vidare till 8 poäng. Jag var en del av det fantastiska laget som var i USA och vann brons 94. Semifinalen mot Brasilien var såklart den mest betydelsefulla match jag har spelat. Jag hoppade in i 67:e minuten, men kunde ju inte hjälpa oss till final. Men vem hade trott att man skulle kunna ta sig till den nivån då man startade karriären i Sundbybergs IK? Det skulle bli ett utomlandsäventyr på riktigt, men kanske inte i en sån namnkundig och framstående förening, utan jag hamnade i FC Lausanne Sport i Schweiz. Och där spelade jag i 5 år, jag spelade 172 matcher och jag gjorde 33 mål. Det är vad ni får på 8.
Oj.
Ganska mycket info nu, va?
Ja, verkligen. Nu börjar det faktiskt. Fan, nästan så jag var sugen att chansa där faktiskt.
Jag vet inte om jag vågar.
Nej, det är klart det är på 8 poäng så du får ju vänta 2 nivåer.
Ja.
Vi vill inte börja med nolla va? Nej, ni fegar.
Ja.
6 poäng. Om man ska jämföra mig med någon så sa Dennis Kjellin till mig att jag hade en väldigt lik spelstil som Barcelonas legend Xavi. Så lugn och trygg med bollen, missade nästan aldrig en passning och hade en speluppfattning utöver det vanliga. Jag har ett VM-brons, en femteplats i OS 1988 och 6 stycken SM-guld. Och som tränare har det inte heller varit så illa. Svenska kuppen har jag vunnit 3 gånger och jag har 3 SM-guld. Ja, precis. Tränare blev jag.
Jörgen.
Ja. På 6 poäng.
Ja.
Ja, det är 4 kvar till
dig. Jag kommer bli grinig om jag sätter den på nästa. Så då blir fan, så skulle jag chansa på.
Ja.
Ja, precis. Tränare blev jag och jag gjorde det riktigt bra direkt efter min aktiva karriär. Just nu så är jag Göteborgs FC och tränar damerna där. Då kör vi 4 poäng. Att både vara en legend för Djurgården och IFK Göteborg.
Ja, Jörgen. Fan, jag ska ta 8, idiot.
Då kör vi igen, 4 för lyssnarna också. Att både vara en legend för Djurgården och IFK Göteborg måste vara unikt. Jag har både vunnit SM-guld för klubbarna som spelare och för båda klubbarna som tränare. Snacka om legendstatus både på framsidan och baksidan. Vilken sida som är vart? Ja, det beror ju på vem man frågar. I Djurgården 2002 så hade vi ett härligt lag med Elmander, Källström, Rabbi Shaban, Andreas Johansson och Andreas Isaksson. Det var rätt svårt att misslyckas att vinna SM då. För 2 poäng. Jag hade en ren och fin spelstil. Och när jag kom tillbaka till Djurgården så kallades jag för frälsarren. Och efter en ren och bra säsong så får man nog säga att jag var det. Eftersom vi vann ju guldet. Söderberg. På 6 poäng. Vem var det?
Stefan Ren.
Ja, härligt.
Snyggt. Fan att jag är så feg ibland.
Man har ju glömt bort att han var med i VM94-laget. För han spelar ju inte.
Nej, en liten luring.
Ja.
Var den med det. Men mycket info ändå.
Ja, det var bra. Fan, jag kände där när på Lausanne där, då skulle jag chansa. Då fick jag vibba på Ren där. Så
han är en legend i ditt gym.
Ja, visst. Men jag är nöjd med 4. Såklart. Ja. Det är där man ska ligga.
Ja, snyggt. Bra, Jugga.
Ja,
grattis, 6 poäng.
Tack, tack.
Veckans fokusmatch.
Ja, våran första fokusmatch och det som var egentligen förra veckan, för vi fick ju skjuta upp det här avsnittet lite grann, det var ju matchen då mellan Sverige och Montenegro och ingenting annat. Och inför den här matchen då så ville jag ha lite koll på förutsättningarna, så hur gruppspelet går till och hur många som går vidare och så vidare och så vidare. Och därför så skickade jag ut Söderberg på lite spaning här och berätta för mig nu, hur är upplägget i årets EM-kval?
Jo, det är ju så att det finns 9 grupper.
Mm.
Och i de 9 grupperna så går då 1:an och 2:an vidare direkt till en slutspel. Och även då den bästa 3:an.
Utav de här 9?
Ja. Och sen blir det då 8 grupper, 8 treor kvar.
Mm.
Bland dem blir det då playoff.
Okej.
Okay. Så hemma borta.
Så det är jäkla många som går vidare då alltså då?
Ja, det blir 8 gånger 2, det är 16. Det måste ju vara
9 gånger 2, va? Sorry.
9 gånger 2.
9 grupper, 2 går vidare direkt. Det är 18.
Ja, det är väl som lika många, stort samma antal som i VM antar jag.
19. Ja, jag vet inte riktigt.
Men och så i Sveriges fall då, alltså då är ju, alltså Ryssland har ju tappat lite igen här nu. Man är 4 poäng före Ryssland, ja, vill jag minnas, så då ligger man ju väldigt bra till att ta den andra direktplatsen. Men nu, vi har ju 2 spännande matcher som kommer nu mot Österrike och Ryssland.
Verkligen tuffa.
Ja, härligt. Vi kommer in till det lite grann när vi synar resultaten och kollar igenom gruppen hur det står. Svenska backlinjen inför den här matchen var ju väldigt mycket nya namn. Vi hade Oskar Wendt, en återvändare. Sen hade vi Erik Johansson. Vi hade Alexander Milosevic och Pierre Bengtsson.
Ingen skrämselhickare är det hos
Nej, och väldigt mycket nytt folk som han trycker upp.
Ja, och det roliga innan matchen att Hamrén säger så här, den som är given det är ju Erik Johansson. Sen vet jag inte vem vi ska sätta bredvid honom. Då tänker jag så här, va? Vem är Erik Johansson? Vart spelar han? Liksom.
Ja.
Ja, nu spelar ju han i Malmö, eller?
Ja.
Och sen då, när vi går över till Milosevic där. för det här är ju väldigt märkligt. Den här killen alltså, hade han spelat kvar i AIK i Allsvenskan så hade han aldrig fått chansen. Men nej, då har han gått precis. Då till Besiktas eller? Ja, och spelat 3 minuter totalt.
Ja, han varit knäskadad direkt.
Ja, 3 minuter har han spelat. Men nu är han utlandsproffs. Då får han chansen i landslaget.
Direkt.
Alltså vad säger det? Vad ger det för signaler till ungdomar? Ni måste gå ut i Europa för att komma med i landslaget.
Nej, men det är som jag sa. Det behöver bara komma utanför gränsen. Sen är det aktuellt. Alltså, det är jäkligt svårt. Alltså.
Nej, det är jättekommande.
Jag kan inte förstå.
Stefan Renan är unik på det sättet. Han fick spela liksom, tävlingsmatcher och var med i ett VM-slutspel. Även fast han spelade i Allsvenskan. Han spelar ju inte alls kan just då kanske, men det
var jättemärklig uttagning eller konstigt liksom.
Men det ändå så tyckte jag att det kändes härligt med ett nytt mittbackspar också. Så det var inte så att jag var negativ då. Jag menar det här var en lite lättare motståndare på pappret, många borta. Jag tror att de här två är 92 och 93 någonting, så jag tänkte ändå att så här, fan det här är ju rätt läge att försöka med en generationsväxling, för vi alltså om man ser backlinjen. Där har vi haft återkommande extrema problem sen Mellberg och kompani slutade.
Ja, absolut.
Så på förhand i alla fall. Men Oskar Wendt och Pierre Bengtsson, det är ju inga höjdare i mina ögon. Och Oskar Bengtsson var så pass, alltså, han är det enda alternativ så vi får spela han som högerback då med vänsterfoten.
Ja, men det är det jag menar. Det är ju också helt galet. Inte? Har vi verkligen ingen högerfotad högerback som kan gå in och spela i?
Nej, men det borde ju vara värre att få tag i vänsterfötter kan man ju tycka. Liksom. Det är...
Ja, jag tycker att U21 EM kommer lägligt nu. Nu får han ta hand om de här killarna som visar nu framfötterna. Ja. De här, som du sa, högerbacken, vänsterbacken och Baff och mittbacken här. Ja. Alltså, nu får ju Hamrén slussa in dem.
Ja. Det är hans jobb att göra det nu.
Alltså, de kan inte bara försvinna.
Nej, det blir ju svårt för han och han kommer aldrig slussa in dem i nästa omgång mot Österrike och Ryssland. Det kommer ju aldrig hända.
Nej.
Men sen därefter då, beroende på vad som hänt. Så det hade, just den här omgången hade det varit kanske bra läge mot det här motståndet. Mittfältet var ju ganska väntat tycker jag. Vi har Larsson, Källström, Ekdal och Sängin. Ingenting riktigt att bråka med där va. Förut så hade vi alltid den här diskussionen Larsson eller Svensson eller Källström, men nu är det många som har försvunnit. Det finns inte så mycket konkurrens känns det som på mitten.
Det är Sängin där man kunde diskutera tycker jag. Han har varit lite formdipp tycker jag också. Han började väldigt bra när han fick göra comeback där i landslaget.
Ja, det är han och Forsberg som man kanske skulle in istället.
Men sen tycker jag Forsberg ska in och för Sängin har inte varit bra på slutet tycker jag.
Nej. Och jag tycker att det saknas fart i kombination med irrationalitet. Alltså, som vi har ju blivit om med våran Willemsson nu som kunde då bryta mönstret lite grann. Sen när han ska starta eller inte så fanns det en spelare som kunde göra något helt annat. Och därför tycker jag så jäkla synd att inte vi plockar upp Moody Barrow från Swansea som var tidigare Östersund och var helt överlägsen i Superettan. Och sen så de gångerna vi har fått se han spela så han gjort det fantastiskt bra.
Bara att ens få spela i Premier League.
Liksom. Ja, men han har ju liksom presterat på hög nivå mot Arsenal. Till exempel. Jag menar, en sån spelare tar hand om han och man ser hans kvickhet och tekniken med boll. Alltså, även om man kanske inte hann mer än 15-20 minuter i landslaget nu, Sverige har inte råd att släppa sådana spelare.
Nej, men rätta mig om jag är fel, men han har ju tackat nej. Va? Han vill spela för sitt...
Men vems fel är det att han har tackat nej?
Jo, men precis. Nej, men jag minst förstod det, att det var därför, men han hade väl tackat nej innan, liksom, annars...
Ja, det undrar jag.
Men då valde han ett annat landslag eller?
Han har ju dubbelt medborgarskap
så det är han spelar för
det var någon annan var något
det men det är något där nere mindre
Gambia kanske. Men det alltså, jag tycker ändå det är synd en sån person alltså.
Men visst hade vi jobbat hårdare på honom säkert så hade han kanske kommit alltså liksom.
Ja, för han har väl ingen vad jag förstår så har man inte bearbetat han till alltså nu utifrån vad vi det är mycket tror. Så här vi följer det som sägs och vad som händer i sociala medier och presskonferenser och allting så vi får anta saker och ting. Men det är en sån spelartyp som man verkligen vill ha. Och man ser nu på U21, där ser vi också att mittfältare på kanterna. Liksom. Det är också samma sak där. Det är inte riktigt de speedkulorna där heller. Så det här är ju en bristvara inom svensk fotboll med just det här steget. Så är det tråkigt. Sen på toppen hade vi Berg och Zlatan. Och det var ju Bergs första tävlingsmatch på 6 år. En person som får komma in lite då men aldrig presterar och så ut med en igen.
Och så åker han till sin liga så hänger han massa bollar.
Men nu fick han göra ett mål och jag tycker ändå att han lovade mer tycker jag. Faktiskt.
Men apropå, vi pratade tidigare om det här med Zlatans pondus och kunna spela med Zlatan. Känns det som att Berg har tillräckligt mycket pondus och alltså personligt för att kunna spela med Zlatan?
Det tror jag. Alltså? Jag tror det, ja. Han är nog ingen som viker sig riktigt. Så jag tycker man ser på hans inställning och han bryr sig inte om Zlatan slår ut med armarna när han inte får en passning av honom. Han borrar ner huvudet och kör ändå, Berg. Alltså han är nog ganska stark, tror jag.
Sen i mål, alltså målvakten är det ganska lätt i svenska landslag att säga, för det är, man byter inte först den personen har gått i pension.
När han väljer att lägga av, då är det dags att byta.
Ja, så är man, råkar man komma ett par år efter den som blir, men då är landslaget, det är kört. Lasse Eriksson, bra exempel. Rami Chama fick ju spela ett tag i alla fall, men det var ju, alltså det är många som får spela andra fjol.
Bengt Andersson fick sitta mycket väl.
Ja. Hur känner ni kring Isaksson?
Nej, byt, alltså där är ju verkligen dags för ett byte, tycker jag. In med den här Nordfält från Herfen som varit klar för Swansea idag, va?
Är han klar nu?
Ja,
men jag tycker att han var klar, jag tror också,
ja. Så att herregud, det är en mål som kan använda fötterna framförallt också då, när, och använda på det och nej, men honom skulle
han
jag vilja
gjorde
se.
Ju
spännande.
En kanonräddning när han fick komma in där i, var det träningsmatchen innan? När han fick byta av Isaksson,
ja,
Isaksson skadade
det,
sig.
Ja, men det stämmer, just det, då gjorde han ju
tyckte jag, ja, man kan inte bedöma bara på det. Nej, men alltså, det är lite så här, Isaksson har ju stått så länge. Och sen så kom ju, var det Vilan, va, som stod efter Köpenhamn, ja. I Champions League, när Isaksson då stod typ såhär, ja. Traspånspår, division 2 liksom.
Han har ju varit petad väldigt långa perioder också, Isaksson
då. Ja, även i PSG var han ju petad, ja. Så jag tänkte att
det är alltså, samma här, killen är 26 år liksom. Det kanske är dags för honom liksom, och han är ju säkert mogen för.
Men är ni säkra på, alltså jag vet att vi man tycker att det är bakåtsträvande, men vi vill byta. Men är ni säkra på att han är bättre än Isaksson?
Vem nu då? Nordfält?
Ja.
Inte nu kanske, men han kommer säkert bli, om man får chansen.
Jag tror, alltså, han är säkert likvärdig. Och sen är jag helt säkert, alla, nu sticker jag ut hakan kanske, får en käftsmäll, men alla är ju säkert bättre än Isaksson på fötterna. Och en målis måste ju kunna använda fötterna idag.
Där stack du inte ut hakan, det kan du inte säga.
Nej, men det kanske är någon som tycker.
Det var den största sanningen som finns.
Nej, men alltså, förstår alltså, så att, jag menar, i dagens moderna fotboll, du måste ha en keeper som kan vara en som en sista man liksom, och använda fötterna och slå liksom.
Ja, Neuer har tagit rätt en helt ny nivå liksom. Ja. Det är så där du ska spela nu för tiden.
Jag är ju också med er på att man ska, att det vore kul, men jag undrar om vi har ett alternativ som är bättre än honom. Och sen så är det verkligen i landslaget som han ska utvecklas, det tror jag inte, det där ska man prestera.
Fast nu vet vi, alltså grejen är att jag har ju inte sett Isaksson, jag kollar inte på PSG:s matcher, jag kollar inte på turkiska ligan där står nu, jag kollar inte där han stod i.
Nej, men skit i det, du kan bedöma han för det du ser i landslaget.
I landslaget, ja men precis. Men alltså, jag menar, hur mycket får man liksom, man får inte se så mycket av han. Och jag tycker inte han gör sig jättebra i landslaget.
Nej.
Därför tycker jag att, och därför kan man inte bedöma andra heller vad de gör i landslaget då.
Nej.
Du får ju bedöma vad de gör i sitt klubblag.
Men då får vi kanske börja kolla lite på turkiska ligan.
Nej.
Men han är, Isaksson var dessutom petad i turkiska ligan.
Och det är inte ens högsta divisionen, va?
Nej, jag vet inte om de åkte ut där,
ja, det där.
Han var ju petad dessutom på slutet, så
ja, att, och nu är han ska väl därifrån nu, va?
Och jag menar, 26 år, ordinarie ett A-lag i holländska ligan och fått gå över till Premier League. Kanske inte du får spela då eller.
Nej, men det, kan vi, men vi backar där när vi pratar nog. Är det ett bra byte? Han går till, alltså, till Swansea där man precis har då fått Fabianski som har gjort en super succé-säsong. Är det ett bra karriär?
Hur gammal är Fabianski?
Det är
ska de slussa in Nordfeldt då kanske? Fabianski känns gammal för mig.
Googla det där. Alltså, jag tror inte han är så gammal. Alltså, det är,
lite.
Jag tycker att, men hur gammal, alltså, när är målvakt gammal? Liksom? Det är, vi har ju några killar i Premier League som är 40-41 liksom, som kör Schwarzer och Friedel och jag vet inte tusan, men jag tycker att det är ett bra karriärval. Ja,
får han chansen, vet du, så är det Lukas Fabianski är ju född 85 då, som vi alla vet. Ja. 18 april.
Så han är alltså
35, 30.
Han har 11 år kvar.
Ja, okej.
Okay. Han får stå på tillväxt i 11 år. Ja.
Men han har ju varit väldigt ojämn, Fabianski, vet vi sen Arsenal till. Han har gjort
men den här säsongen så har han ändå varit bra liksom. Så det är svårt att gå med.
Ja, men jag tror Nordfeldt kommer få stå i Swansea.
Stick ut hakan.
Ja,
där stack du ut hakan.
Där stack ut
hakan. Om man ser på Montenegro då, så saknade man ju väldigt många stjärnor, så stora stjärnor hur de är. Men de, framförallt kanske Manchester City, som är mitt lag i Premier League, Stefan Jovetic. Som är ju, vad jag förstod så var han den enda personen som hade gjort mål där sen i typ i augusti eller någonting innan den här matchen.
Ja, men då Mirko Vucinic, va, också. Ja. Var väl också saknar dem.
Ja, just
han
det.
Är också, ja. Det är deras två största stjärnor.
Just det, han är också väldigt bra. Ja. Ja. En annan spelare som jag känner igen sen tidigare som man har backlinje, det är Savic, ja. Som också kommer från City. En spelare som jag var väldigt glad att han försvann från City där. Väldigt liten och tunn spelare som han ändå skulle försöka spela mittback. Jag vet inte riktigt hur det har gått för han. Han gick till Fiorentina tror jag.
Han är ju jätteordinarie där, gått jättebra i år.
Alltså?
Ja. Det är helt ärligt, alltså,
ja.
Så att jag har hört rapporter. Och det var snack om några andra klubbar vill rycka lite honom. Tror jag. Så han har nog utvecklats och fått spela.
Vi har ju gjort det där bra i City med att skicka iväg backare. Vi skickade iväg Boateng också till, till Bayern, för han platsade inte i City.
Han är värdelös.
Spelar landslaget och Bayern.
Ja, fast vi hade han som ytterback. Men då kanske någon med något fotbollsöga kunde... Ska vi testa han kanske som mittback? Mm. Nej. Ja. Men för Montenegros skull då, alltså om man är ett land med 600 000 invånare, har man inte riktigt råd med att såna här spelare borta. Jag menar, vi har ju knappt heller råd, som ändå har ju 9 miljoner. Så det är lite kuriosa, alltså den som kommenterar den här matchen i Taco Svensson, som alltid har varit ute och gråtit ut mycket pressen, nu får han ju verkligen utrymme och prata ut och säga vad han vill och tycker.
Jag kan ju verkligen precis spyga alla om man vill det då.
Ja. In i matchen nu då, och det är ju tag sedan det här, men vi får hoppas att vi har ändå lite färsk minne kring det som hände. Och det som jag reagerar med inledningsvis då kring det här som vi pratade om, som mittbackarna, det är Milosevic som jag tycker har väldigt stora problem med passningsspel och positionsspel. Och kanske att han är nervös, men jag tycker att han väldigt lätt ger bort bollen till Montenegro flera tillfällen, och det är ju Montenegro som får första chansen på nick som går strax utanför har jag för mig. Annars så tycker jag matchen är ganska jämn första 10, och som vi pratade om tidigare här, vi pratade om den här första 30 minuten, man tar inte tag i den här matchen och leder, utan det är ju det här motståndet som inte har några stjärnspelare med som får äga matchen första 30. Mm.
Kan det vara så att Hamrén liksom säger att låt dem ha bollen lite och så ska vi kanske försöka kontra? För att Sverige har ju sett statistiskt mot de här typ Färöarna och bla bla bla. Vi har inte ens gjort mål i första halvlek när vi har försökt äga bollen.
Nej.
Utan vi kan inte spela ut ett lag som backar hem. Att vi kanske skulle låta dem komma upp då och ställa om. Men
alltså när vi möter såna här lag, alltså okej att det är ett lag som backar hem, men vad är det för lag som backar hem nu? De ska ju vara så många klasser sämre. Ska vi inte kunna lira ut de här? Det är återigen till attityden på U21. Alltså ska man inte kunna bygga upp ett anfall och sen ska man ha en kille som Zlatan eller några som man ska kunna hitta i boxen? Ska han kunna göra på gubbar som man till slut gör sen. Varför ska man inte kunna tro lite mer på sig själva och våga liksom köra över ett sånt här lag?
Ja, men där sa du nog klokt. Varför inte tro på sig själva liksom? Varför inte tro så här, fan de här grabbar kan vi gå ut och köra över. De här ska vi, eller köra över, men de här ska vi gå ut. Idag ska vi gå ut och rulla boll. De här ska vi rulla ut. Fan, det är vi som ska äga bollen. Vi ska liksom ösa in bollarna på Zlatan i mitten och Berda liksom. Varför ska vi be om ursäkt hem liksom, och liksom låta bjuda in dem? Det är oförklarligt för mig. Det här är en taktisk miss.
Ja, och jag tycker också att det som jag tänker när jag ser den här matchen, det är att det känns som att man är liksom inställningen kollektivt finns inte där, utan man väntar på att någon ska lösa det individuellt. Och gör man det då för att man inte är tillräckligt motiverad för att man möter ett sämre lag, eller den inställningen får man ju inte ha i ett VM-kval riktigt.
Men det är det här jag menar lite med det enda, eller det enda, men om vi återgår lite till Zlatan-älskan här bredvid mig. Det här är ju lite allmänt problem tycker jag när Zlatan spelar, och därav tror jag att det blir som när Zlatan spelar. Alla tror, verkar tro att, och framförallt sådana här matcher, då ska han lösa det liksom. Mm. Ja, men det är lugnt. Få ge Zlatan en chans så kommer han att dunka den här liksom. Mm. Jag behöver inte göra mitt jobb. Alltså. Det är en känsla jag har alltså.
Mm. Ja, det är ju Montenegro som skapar de första chanserna, och man har ju jättenära på att få 1-0 i 18 minuten då man på hörna får en spelare stå helt ren på straffpunkten, och på uppstuds så skjuter han därifrån och missar krysset med typ, ja, det är mindre än en halv meter tror jag alltså. Så det är liksom, man leker ju verkligen med elden där alltså.
Ja.
Livsfarligt alltså.
Ja,
och ytterligare ett friläge i 27 minuten. De har väldigt lätt brytit sig igenom, man vinner en nickduell där Bengt som står på hälarna och försöker liksom, ska det kommer ju en kille med fart och han ska hoppa upp från stillastående, och ja, det går ju inte, och så ytterbacken är inte världens längsta heller, så det, nej, det var tungt. Sveriges första riktigt bra målchans, den kommer i 29 minuten. Då är det Källström som slår en jättefin pastejaktig boll mot Zlatan i straffområdet som kan bryta ner lite grann och lägger den på volley mot bortre. Men det är lite för lite fart på den för att den ska sitta. Men det var ju...
Ja, det är Zlatan fin. Eller, Källström och Zlatan hittar varandra ganska många gånger. på de, just de där inlägg eller bollarna.
Han är jäkla fin fortfarande.
De har gått från egentligen lite fiender till lite vänner, känns det som, i alla fall på planen.
Ja, då man nog kommer lite liksom ändå insett om man kan pera.
Ja, men Zlatan har nog förstått lite Källström storhet också i de bollarna.
Och där ska man ju då veta liksom att om man pratar om hans fot här, Källström, som man har liksom, alltså det försvaret står ju jäkligt djupt, kanske strax utanför straffområdet, och den dimper ändå ner alltså på några meter nedanför där bara, och få den perfekta hårdheten, alltså är den för lös av höger, men då tar ju försvaren lätt. Mm. Alltså det där är otroligt tekniskt mästerverk att sätta den där. Om man sitter och tycker att allting är pest och det här är skit, och sen i 37:e minuten, ja, då är det mål. Och då är det en kombination, Zlatan ute på kanten med Larsson, man gör en liten kombinationsspel, sen får Ekdal bollen, och sen vilket inlägg Ekdal slår. Alltså det är ju kanske matchens behållning nästan, det är läget här, och så hårt skruvat mot bortre, och där dyker ju Berg upp och gör en fin löpning mot sin försvarare där, lurar bort honom, och så nickar den en fel hörn mot målvakten i bortre. Så just den lilla sekvensen där var ju fantastiskt.
Apropå Bergs löpning där, hur han markerar att han springer framför backen men springer bakom, så backen sticker ju 2 meter framåt. Det blir ju sopren.
Det är så otroligt mycket som är bra i det där.
Jag har varit glad när Berg fick göra det där målet. Alltså. Det är jävligt viktigt för honom att se att han inte bara kan prestera i klubblaget, utan även när han kommer till landslaget, då får han sätta den här jävla bollen.
Ja, det var riktigt bra avslut där. Alltså, det är lite Harry Kane över det där. Man känner det kliniskt. Och sen redan i 39 minuten så är det 2-0, och då är det Zlatan som kliver in i det här som alla har väntat på. Han dribblar bort 3 stycken försvarare, han bryter in bort straffområdet och skjuter den lågt i bortre. Lite tveksamt där på målvaktens ingripande, men ett fantastiskt mål, eller vad säger du, Söderberg?
Jo, det är jättebra att han löser sådana här grejer. Alltså, det är ingen... Hade någon annan än Zlatan gjort det här målet, så hade det varit ett drömmål.
Ja.
Men nu är man förväntad att man ser lite att Zlatan ska göra de här grejerna. Och, men som du säger, det är ju lite målstavla för... Alltså, för sig, bollen dyker ju precis framför också. Den studsar 2 gånger och sen dyker den, så han får den under handen. Men man ser ju direkt efter att målvakten... grämer ju sig att fan, den ska jag ju ha.
Den är ju inte i hörnet heller liksom, utan den är ju...
Men bara att få fram skottet i alla fall. Och, liksom. Nej.
Och sen i 43 minuten så har vi 3-0, och då är det Zlatan igen. Han är frispelad nästan i alla fall från mittlinjen. Kommer i friläge och lägger den kallt i bortre. Och återigen, inte i hörnet. Utan men...
Och, där, alltså, kommentatorerna, när Zlatan var typ så här, hade 3 meter kvar innan han skulle skjuta, då bara, det är 3-0! Va? Jag har ju inte skjutit. Och sen målakten liksom bara på något sätt lägger sig ner. Jag vet inte vad han gör riktigt.
De visste om att han skulle.
Man visste alltså att han skulle lägga. Det är klart han lägger den där.
Ett totalt uselt Sverige 35 minuter, och sen helt plötsligt står det 3-0 i halvtid. Och då funderar man ju, och vi vet att det blev ju bråk tack vare de här första 35 minuterna. Det var ju frustrerat. Andra halvleken så får ju Montenegro straff i 63 minuten, och det är Damjanovic, tror han heter, som gör det här målet, och är alltså då första målskytten sen september, var det, efter Jovetic. Jäkligt billig straff, va?
Ja, fast det är nog ändå straff.
Ja, alltså. jag vart inte
när man ser reprisen i alla fall.
Fan, jag tycker nog att det där var nog faktiskt rätt.
Forsberg får ju komma in istället för Sengin, som vi pratade om tidigare, det där bytet. Och han gör ju ingen bra match, Sengin. Alltså, det var ju väldigt lamt intryck.
Han kom bort. Han opererade näsan. Han har tankarna på annat håll.
Och sen spelaren som vi har, i alla fall som ni ifrågasätter en hel del, det är ju Isaksson. Och 65 minuten, vi var ju lite illa ute här.
Vi hamnar ju i någon illa situation där igen.
Lätt att gå ut med 3-0. Alltså.
Ja.
Nej, det var få ett friläge i Montenegro, och Isaksson, han gör ju en helt fantastisk räddning där. Han kommer ut och de skjuter och lägger den på höjden. Han gör en handparad.
Handbollsparad.
Ja, precis.
Sprattelgubben.
Det gör han ju bra. Alltså, det är
och man hade ju släppt matchen där, och hade man inte antagen där, och då hade det blivit en hel del nerv i det här. I 68 minuten direkt efter det, och då är det ju nytt drömläge och friläge då Montenegro han knär bollen över målet. Och i det här läget när vi pratar om Zlatan, så är det ju han i borta i hörna. Han jobbar ju inte ihjäl sig, killen. Oj. Han vänder sig åt andra hållet mot Zlatan och inte åt anfallshållet för Zlatans håll. Och det är inte så att han försöker jaga efter där.
Nej, Taco Svensson hade ju sina åsikter om det också. Han var ganska snabb på att hugga där. Zlatan jobbar ju på fel. Han jobbar ju på helt fel sida. Han måste ju ta rätt sida där.
Alltså. Ja, det var sen så, om han ska vara ensam där ute mot den killen där. Men det är... Ja, där måste han ju ta ett ansvar.
Det är ju som vi säger, det är deras oförmåga att göra mål som alltså, ja. Alltså man känner nästan att det fan räddar oss.
Ja. Alltså. Ja, det är läskigt. Efter det här så byter vi in Värnblom som man, jag tycker i alla fall att vi ser för lite i landslaget. Och sen så tycker inte jag det händer så mycket mer, och då är det väl ett tecken på att Värnblom kom in.
Ja, men Värnblom hade en fin framspelning till nästan friläge, va, för Berg eller vem det var som fick den. Ja, jag var chockad när jag såg vem fan var som passade där, och det var Värnblom.
Ja. Ja. Ja, men det är som du säger, han går in, för han ska ju gå in och döda matchen, va. Det gör han ju ofta jäkligt bra så.
Men om vi hade någon som var lite mer, alltså Källström, han är ju, vi är också sittande mittfältare, för han är ju, har ju inte steg heller. Men tänk om vi hade en snabb irrationell mittfältare som kunde ligga bakom Zlatan, så sätter man Värnblom bakom den personen, en playmaker tillsammans med honom. Det hade ju varit spännande.
Men det är inte där Ekdal ska vara tanken då egentligen.
Alltså, nej, jag ser inte han som det. Ekdal ser mer som en tvåvägsmittfältare.
Ja, han är slitvarg också liksom.
Ja, så han är tvåvägsspelare, inte alls den typen, så just den saknar mig ju lite. Ja. Schneider, Wesley Schneider i Holland, alltså den typen av spelare som kan vara, som hotar offensivt och playmaker. Det var väl länge
sedan.
Ja, precis. Ja, han var absolut en sån. Ett bra, jättebra exempel. Ja, och inför matchen och efter matchen, Söderberg, du gav ju dig själv en liten uppgift att syna Zlatan och hans kroppsspråk.
Ja.
Hur såg det ut?
Nej, jag tyckte att det var bättre än någonsin, nästan.
Ja.
Han visade inte alls något, liksom. Men det kan ju bero på att man ledde med 3-0 i halvtid också. Men alltså, jag såg inte alls. Och det kanske är ett dåligt tecken, för att det kanske är hans inställning. Han är ju lite hans personlighet liksom. Mm. När han är som mest arg och visar som mest kropps och skäller ut sina medspelare, då är han som mest tänd och kämpar och vill mest. Det kanske började ut lite liksom.
Nu hängde han två baller, vet du, där.
Ja, jo. Nej, men jag både negativt och positivt kanske.
Ja, du fick ingen möjlighet att hacka på honom.
Du ger han bara frisparkarna där som var katastrofala. Alltså.
Ja. Du ger han 3 Zlatan-gester av 5.
Ja, precis.
Ja, vi ska kolla lite igen hur det gick i övrigt. I våran grupp som jag tänker att vi håller oss till. Det blir en jäkla massa grupper annars.
Ska få rabbla.
Vi hade ju Ryssland mot Österrike 0-1. Och ryssarna går inte bra alltså, med Capello. Nej. Och han är väl bara kvar där för att han har ett jäkligt fett kontrakt. Va? Det skulle kosta nästan en till Olje Ark, eller vad heter de där, för att lösa ut honom.
Olje Ark
och lösa ut hans jäkla kontrakt.
Ja.
Sen hade vi Liechtenstein mot Moldavien 1-1. Sen har vi Sverige då mot Montenegro 3-1. Och ställningen i tabellen då, det är då att Österrike har 13 poäng före Sverige som har 9. Sen har vi då
Nej,
det här är ju fel omgång.
Ja, 16 har Österrike.
Vi börjar om. Österrike har 6. Jag får plussa här helt enkelt efter det. Så Österrike har 16 och Sverige har 12. Sen har vi Ryssland då på 8. Montenegro, de har då kvar på 5. Sen har vi Liechtenstein också på 5 och sen har Modalien på 2 ska det bli då. Jag har klistrat in en felaktig tabell här.
Mänskliga faktorer.
Det är bra, precis. Det är bra typ på hugget. Men vad ska vi säga om Ryssland? Det måste ju vara en enorm besvikelse.
Ja, jag är framförallt besviken på EM när Ryssland var med.
Ja.
Och hur Capello väljer att ställa upp i sitt lag. Och där ser man Capello, defensivspecialisten, vägrar spela med Zagajev som är liksom Zagajev med den, som är den stora stjärnan. Ja. Han får inte ens spela. Och även han som var i Premier League, där jag kommer inte ihåg vad han heter, också deras andra största stjärna ungefär, får inte heller spela.
Nej.
Och det går skitdåligt för Ryssland i och sen får de nu spela i kvalet, som de har gjort det ganska bra tills det här, eller ja, de har varit hyfsade i alla fall. Men han har nog lite svårt där.
Men faktum är ju, säg att de inte hade fått den där 3-0 för den här bengalen mot målisen där.
Ja, det var ju
då, kanske hade blivit kryss i den matchen. Fan vad bra, ännu bättre hade det sett ut för Sverige.
Ja, vi ska ju lära oss, ju mer vi kommer vara in i det här så kommer vi lära oss spelare och vad lag heter.
Ja, precis.
Montenegro.
Ja, den är klassisk. Men nu har vi ju premiär för en helt ny programpunkt för oss.
Fansen mot Oddset.
Ja, man kommer på sig själv lite grann när man säger att det är premiär för ny programpunkt för oss. Det här är premiäravsnittet för Landslagspodden, så det borde ju vara en premiär, kan man ju tycka. Och den här kommer ju vara återkommande som gingen avslöjade så heter den Vår kamp mot oddset. Fansens kamp mot oddset helt enkelt. Och som det ser ut just nu så är vi 7 stycken som är en del av det här landslagspodden-gänget. Och alla de här kommer ju dyka upp vart efter då i våra program. Och vi då kommer ingå i en oddsspelstävling som kommer bestå av ett ligasystem som är på 16 omgångar. Likt som man har lite upplägg som fotbollen. Men vi har 8 omgångar på hösten och vi har 8 omgångar på våren. Alla som är med i den här ligan, de kommer att kliva in med 300 kronor var. Och under varje omgång så ska man satsa på valfritt oddsspel på Svenska Spel 10% av den här kassan. Man måste alltså spela 10%. Det är inget max eller så. Och det här spelet som man lägger då, det måste avgöras inom en vecka från att det är lagt. Den som efter 16 omgångar leder ligan har ju då såklart då högst saldo och då vinner den personen. Och förutom pengarna så väntar ett väldigt fint pris på avslutningen nästa år. Sportchefen, du var ju lite bitter på årskrönikan med Premier League-podden då du ansåg att det dök upp lite tävlingspriser väldigt passande efter vem som hade vunnit några tävlingar.
Ja, återigen så att vissa är missnöjda där, men sånt går rinner snabbt av mig och det är bara att ta nya tag.
Och tanken lite grann utåt sett här nu så är ju efter ett par omgångar så kanske ni som lyssnare får en bild av vilka det är som är bäst i det här gänget på tippa och då kan man ju börja följa oss. Jag tror inte att vi i början här kommer nu skicka ut tipsen jättemycket utan vi ska känna av det här på omgångar och så ser vi vilken form vi har. Vi hade ju Söderberg som sagt för 2 år sedan. Jörgen, tror du att det finns någon chans att hitta tillbaka i den här formen?
Ja, så där va. Och just nu under sommaren här är det ganska svårt att hitta bra spel faktiskt.
Men jag kan lugna dig med att det här spelet som vi kommer att lägga vid 3 i, det blir det enda spelet under den här sommaren. Sen kommer den här ligan ta fart igen vid nästa kval som då är mot Ryssland och Österrike.
Så det här är bara en test?
Nej, det är inte ett test. Det här
kassan
gäller...
står kvar då till hösten.
Ja, det här är våran första omgång och de andra i gänget har på sig till den perioden att göra sin första omgång också. Sen blir det omgång 2. Så jag kan trösta dig Söderberg att du kan hålla dig till dina hästar som du gillar att spela med på sommaren.
Ja, tack. Precis.
Ja, då kör vi igång. Och jag tänker att du börjar Söderberg med ditt första tips.
Ja. Mitt första tips är det fanns inte mycket som gladde mig på listan kan jag säga. Jag väljer att gå ut sakta men säkert. En klar vinnare så jag inte blir av med 30 kronor.
Nej.
Av mitt saldo. För det är ganska viktigt. Det blir ändå 10%.
Ja, det är 16 omgångar här nu. Så det gäller, alltså det kanske inte är de största pengarna man ska vara ute efter. Om man, alltså,
man ska hålla sig levande tror jag.
Ja. Känns som ett bra snitt bara.
Ja, så jag väljer ett odds på 1,17. Jo, det är Dalkurd hemma mot Huddinge. En etta. Det är säkra pengar. Det är alltså 1,17 är ju hyfsad ränta. Det är bättre ränta än på banken.
Vad får du tillbaks?
Va? Hur många kronor blir det?
Jag behåller ju mina 30 kronor plus att jag plussar på 1,70% 70% 70%. Vad blir det? Det är 5 och 10.
Så du riskerar 30 spänn för att kunna vinna 5 kronor?
5 och 10. Jag riskerar ingenting. Det här är en säker vinst.
Oh, fan, alltså jag var orolig att jag skulle bli hånad för att jag var försiktig.
Men det här är alltså min taktik. Ni får köra er egen taktik. Och det här är inget tips som andra ska följa, utan det här är bara mina egna.
När spelar de?
Men vadå, om det här är en bank, jag menar, om det fortsätter tips om de är en bank, även om det är 1,17, så får man ju bestämma då om man vill satsa. Alltså exakt att kronor
följer. Du väljer ju själv nu när jag placerar med pensionspengar. Jag har ju placerat dem i hög risk, men det är för att det är under lång tid, än för att spela 65. Det här är ju låg risk, det här är ju på kort sikt.
Ja. När spelar de imorgon?
Fanta. Ja. Brukar man inte tänka tvärtom? Alltså,
nej, det är hög risk. Nej.
Kör man hög risk på lång tid?
Ja. Sen förminskar
du det. Så minskar du efter år liksom.
Minskar risken efter år?
Ja, för att du blir äldre liksom själv. Och
de sista åren ska du inte ha så hög risk. Ja. Du får gå till din
börja med hög risk.
Ta det med din pensionsförsäkring.
Ja, herregud. Ja, sportchefen, vad har du då att bjuda på?
Vi har ju inte nämnt det, men jag har ju alltså dispens enbart för den här tävlingen.
Ja,
för att... Måste vi ju nämna så att inte folk tror att vi avbryter det här.
Nej, precis. Du fick ju stopp i ett bett mot mig i stryktips-SM förra året, och du förlorade mot mig och du då sa att du aldrig mer skulle spela oddsspel eller tipsspel igen. Och sen så ändrade du det under tiden till att det var 1 år. Det smög du in, men det godkände vi. Men du har fått dispens.
Ja, och jag... kör väl också lite lugnt tyckte jag då när jag slängde in den här. Jag kör en dubbel.
Ja. Och jag, i och med att jag är allätare och ser på allt, så har jag oerhört bra koll på dam-VM. Ja. Så att i natt får det bli en etta på Japan mot Holland till 1,65. Och den andra matchen sitter det ett guldodds i mina ögon. Och det är på fredag, då möter Tyskland Frankrike, och där får det bli en etta till 2,02. Det här ger ett totalodd på 3,33 och jag vinner
99 kronor.
100 kronor.
Nej, men det var ju ganska högt odds, det kan jag säga. Att mitt i, du kommer, jag är mer åt Söderbergs håll då, kan jag säga.
Ja, men det där, alltså, tjejerna, har du sett? Det blir ju knappt en målchans i den här matchen. Det här kommer gå åt pipsvängen för dig, kan jag säga.
Ja, spännande att se. Om det nu så att du får in det där, så kommer du ta en stor ledning här. För mitt tips, det är ju åt Söderbergs håll, som sagt. Och mina tips, de kommer nog nästan alltid gälla fotboll, för jag konsumerar inte så mycket annan sport. Jag ska försöka hålla mig till det som man i alla fall har något hum om. Och mina första tips, de gäller U21, där jag tänker köra en dubbel. Och Sveriges grupp, som vi har sett med en hel del, har varit väldigt tillknäppt. Och trots att det är så att väldigt många lag nu i den här gruppen har ju press på sig och även möjlighet att kunna vinna och gå vidare inför sista omgången, så tror jag ändå på ganska målsnåla matcher. Jag tänker på Italien mot England och så Sverige, och så Portugal har ju varit väldigt bra defensiven, och svenska offensiven har inte heller när det kommer till forward. Så jag har lagt då ett liknande spel på båda matcherna, att det ska bli under 3,5 mål på de här matcherna.
Under 3,5?
Yes. Oj, det, så det är lite fegt,
ja,
det här.
Ja, det är det.
Jag kunde ha gått på 2,5, ja, men jag vill, som du säger, jag vill börja med vinst. Ja. Så det får inte bli mer än 3 mål i någon av de här matcherna. Och det ger mig 1,51 gånger pengarna. Och det här tror jag är ett bra spel.
Då satt du ändå vrålgarvan när han körde.
Men det var 1,17, det är väl...
Alltså, ja, du vinner 15 kronor, 15,30, och jag vinner 5,10.
Ja, fan, det var lite huset.
Över 1,40 i alla fall, skamgränsen.
Nej, men om vi säger att vi satsar 100 000, då hade vi ju, hade du ju vunnit 15 000. Liksom.
Ja, men det skulle vi inte rekommendera någon att göra.
Nej. Men alltså, det är ju klart, 30 kronor har vi inte mycket att jobba med. Kan inte.
Nej, men nu är det här ett ligaspel. Ja, och sen de som lyssnar på de här, om man känner 1,50, det låter som säkra pengar från Kirin. Jag satsar x antal kronor och plockar hem dem. Ja. För det känns som
jo,
en bank,
alltså,
vinna pengar också.
Ja, det är ett ganska bra spel, tycker jag.
Ja, med andra ord tyckte det var ett jävligt bra spel. Alltså.
Ja, jag hade gärna sett lite högre odds, men alltså...
Ja. Ja, vi kommer att göra så att vi kommer att publicera den här ligan med jämna mellanrum på Facebook och hemsidan, så det är bara att kolla in där hur det går. Nu har vi precis kommit igång. Men det här får ju avrunda vårt första avsnitt, och vi tar sats härifrån då, helt enkelt. Och förmodligen så är nästa avsnitt någon gång i september, och då får vi se sen hur intensivt vi kommer att göra det här. Och vi ser väl ändå framåt att vi ska kunna ta lite intervjuer också med gamla landslagsspelare. Det finns många spelare som jag är nyfiken på att träffa och snacka lite fotboll med.
Mm, absolut, det är alltid roligt.
Ja, lite deras intryck och vad de har fått för...
Av olika förbundskaptener, skulle jag
vilja. Ja, lite sådär.
Ja. En spelare som jag är väldigt nyfiken på, och som jag tror är en rolig intervju, det är Thomas Ravelli, om man skulle försöka få in en sån kille.
Ja, jag skulle gärna se Anders Limpar också. Om han verkligen pissade i någon säng där under VM94.
Ravelli till avslutet nästa år.
Ja. Nej, men det finns nog en del...
Han är nog rolig live också.
Ja, vi får göra vårt bästa. Tack så mycket för att ni lyssnade. Och ha en jätteskön sommar nu. Och om ni gillade Vem där, som sagt, så in och ladda ner Premier League-podden, quizzen, och utmana varandra i det. Vem som då är i Premier League. Men tack ska ni ha, ni två också.
Och tack själv.
Ja, tack.
Bra jobbat.